Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Hon tar bort de här barnsalarna och låter kvinnor sitta och stå på alla fyra och föda och göra lite som de vill. Och kvinnor i hela Sverige skriver sig i Ystad för att få föda där.
Kroppens mekanismer för att föda barn har alltid varit detsamma. Men nästan ingenting i förlossningsvården är så likt om man jämför med hur det ser ut idag med hur det ser ut förr. Men det finns undantag. Vid den blivande mammans sida har det i alla tider stått en kunnig kvinna som bidragit med kunskap, tröst och kloka ord. Oftast har de varit flera som omgett mamman. Det är systrar, mödrar, grannkvinnor och andra som tillsammans kunnat bidra med olika perspektiv och erfarenheter av det som sker under en förlossning. För drygt 200 år sedan bördes en del av den kunskapen samlas i en och samma kropp, barnmorskens. Hon stod med ena foten i vetenskapen och var underställd provincial- och statsläkarna och andra foten i verkligheten och förstod att tröst och omvårdnad är lika viktiga för att ge stöd under en svår förlossning. Att barnmorska fanns nära gjorde också att kvinnorna då började kunna få svar på frågor om sina egna kroppar. Och så blir kunskapen så småningom större än de som finns i den närmaste kretsen, i byn eller i kvarteret. Med barnmorskorna påbörjades en förändring av barnafödandet i Sverige som fortsatt ända fram i vår tid. Det här blir särskilt tydligt när man läser Maja Larssons bok Kläda blodig skjorta, som handlar om svenskt barnafödande under mer än 150 år, och jag bjuder därför in henne till studion för att få hennes perspektiv. Det blev ett samtal som kom hamna om gamla tiders vidskepelse, om jordgummors märkliga knep och om de tre stora förändringarna av förlossningsvården. Och så pratade vi om kvinnors sätt att ta till sig nya metoder, Gudrun Schymans förlossningsvideo och hur dagens rädsla inför en förlossning skiljer sig och påminner om de rädslor som fanns för 200 år sedan. Några saker innan vi sätter igång. Om du inte redan följer på den Perspektiv så föreslår att du klickar på följa-knappen i din app nu för att inte missa några avsnitt. Oavsett ämne så bidrar vi alltid till din allmänbildning samtidigt som du gör något annat. Om det finns ämnen som du skulle ha perspektiv på eller om du vet personer som kan riktigt intressanta saker på djupet, mejla då och tipsa oss på redaktionen på perspektiv@vadvivet.se. Med det sagt, nu är det dags för Maja Larsson. Hur går egentligen barnafödande till? Vad liksom händer i kroppen? Jag har förstått att det är blommor och bin involverade i början och kanske en gudomlig hand och sånt om man har läst de gamla böcker. Men från att man är liksom i 8:e, 9:e månaden där, vad är liksom som pågår innan du har en levererad unge?
Nu får du ju då lekmannens förklaring, för jag är ju inte barnmorska eller läkare. Men alltså det som händer är ju att kroppen inser att barnet ska ut i de allra flesta fall. Och då ska ju modermunnen öppna sig och utplånas, säger man. Gå från helt stängd till 10 cm öppen. Och kroppen får ju då den här reflexen att krysta ut barnet. Mamman hjälper till och så är barnet förhoppningsvis ute. Mm. Och så kan det ju hända massor av grejer där på vägen. Men av någon anledning så förstår ju kroppen att nu är det dags och sätter igång detta. Verkarna börjar eller fostervattnet eller fosterhinnorna brister och så är förlossningen igång.
Och här vet jag att oxytocin är väldigt mycket involverat för att sätta igång och hantera smärta och lite sånt. Men det är ofta smärtan som det pratas om. Så att det, ja, men det, låt oss liksom titta in i det lite grann. För jag menar, det här har ju sett likadant ut uppenbarligen i evig tid. Mm. Men man visste ju så väldigt lite om det. Det är något liksom som slår mig när jag läser din bok. Alltså hur, om vi ska försöka teckna en bild av barnafödandet innan 1800-talet.
Ja, det är ganska få berättelser nedtecknade som är från innan 1800-talet.
Varför är det så?
Ja, varför är det så? Det är inte så himla lätt att veta. För att läs- och skrivkunniga har vi varit i Sverige jättelänge. Men jag tänker att det inte har varit någonting intressant. Alltså det finns ju, Heliga Birgitta har skrivit ner en förlossningsberättelse. När levde Heliga Birgitta? Den är jättegammal, alltså flera hundra år gammal berättelse. Och det finns vissa sådär, någon kung, liksom, någon drottning som har tecknat sin förlossningsberättelse har nedtecknats. Men att den vanliga människan skulle skriva ner hur det var att föda barn, det är ju en väldigt ny företeelse. Och jag tänker att det handlar om att det var någonting som skedde med människor man kände. Att det hände i ett ganska litet, alltså det hände i hemma. Det var en ganska sådär intim familjehändelse och att man helt enkelt bara inte såg någon anledning. Varför skulle man spara den?
Ja, och sen är väl också att de där, du pratar om den intima familjen, men det är väl mest kvinnor, va?
Precis. Pappor har ju alltid varit med på ett eller annat sätt, om de har varit i samma rum eller i närheten. Men absolut har det ju varit framförallt kvinnor man har samlat. Och det har ju handlat om att samla kunskap. Alltså samla den kunskap som fanns i trakten. Om man samlade systrar och mammor och grannar och kusiner så var ju det... Alltså, chansen att någon av dem hade varit med om något liknande var ju ganska stor. Det var den kunskapen man hade. Och sen fanns det ju ofta också en extra kunnig kvinna. Jordgumman eller hjälpgumman som hade kanske varit med många gånger och hade lite speciella knep. Kunde ibland vara lite sådär trollkunnig, nästan lite häxaktig sådär ibland.
Mm. Jag gillar att säga trollkunnig som att det är en actual science.
Ja, men det var så. Jag har läst en berättelse som... Det var faktiskt alls länge sedan, från Blekinge, från någon gång under tidigt 1800-tal, innan det fanns en barnmorska i Sillhövda. Där för att en kvinna skulle få en lätt förlossning så skulle hon krypa genom en ek som var kluven på ett speciellt sätt. Och under tiden hon gjorde det så skulle en trollkunnig person läsa olika besvärjelser. Då trodde man att det skulle gå bra. Mm. Detta tycker jag är särskilt spännande för att Sverige var ju ändå ett väldigt kristet land. Och att man höll på med det här som var så okult. Just när det gällde barnafödande. Och säkert mycket annat också. Det tycker jag är lite spännande.
Men där var det ganska nyligen som jag förstod att alla religioner har helgon. Även om vi inte pratar om den. Alla religioner har egentligen alltid helgondomar. Och där kan man prata om det finns något som heter Sankt Olof utanför Ystad, om jag minns fel. Och dit, det är något slags helig källa. Och dit tog folk in på 1800-talet slut. Komma dit med sina oxar på midsommarafton eller någonting i den stilen liksom. Det har då i den här teorin jag lärde mig att göra med att religionen är ju det här stora. Religionen är den stora franchisen. Den ser ungefär likadant ut. Det kan vara lite olika grejer. Det finns olika hamburgerstranger. Det finns lite kristet ortodoxt. Det finns liksom judendom. Men skitsamma. Men sen lokalt behöver vi andra grejer. Och det gäller även inom islam. Så att nyligen när jag var i Istanbul så... Ja, men här är den här det helgonet eller här helgonet. Eller de kan ju prata om profeter eller någonting annat. Någon stor man som har varit. Liksom. Och det verkar inte som att det rimmar. Men det är ju rimligt lokalt. Jag går till just den här kyrkan. För att jag är ensamstående eller för jag vill de här sakerna. Så att det är det man tror då, om jag har förstått saker rätt, att det är att allt finns någonting lokalt. Ja, det är liksom, det är ju den här specifika ekstammen som växt här. Lokalt kan det finnas kvar. Lokalt känns det tryggt. Och liksom från centralort så skiter man lite i att de håller på med det där om det inte är för många som gör det. Men det är också ett företag om den rationella människan att jag har fått dekret här nu från huvudkontoret att nu ska vi göra så. Det händer ju inte ens på stora företag liksom, så att ja, det finns någonting där, det är liksom det jag läste i din bok, två andra rätt bra knep. Den gravida får inte lämna sitt bakbord degigt över natten, utan måste göra rent det med en gång, annars får hon svår förlossning. Och sen var också tydligen himla bra om man hade någon som hade skilt en groda från en orm, alltså räddat en groda från döden. Sen verkar det som att det behöver förklaras, för alla förstod då direkt en sån man vill ha en till sig när man föder barn. Och jag var inte riktigt med på resonemanget, men det var ju rätt skojigt ändå att tänka sig att man säkrar upp helt enkelt. Bättre att ha den trollkunniga i rummet än utanför, kan jag tänka mig.
Absolut. Mm. Verkligen. Nej, jag har också svårt att förstå det där med ormen och grodan. Det måste ju visa någon slags hjältemod och att man lite styr över liv och död på något vis. Det... Men det förekommer på massor av ställen. Alltså det är den här berättelsen om ormen och grodan finns i arkiv från hela Sverige. Och i olika sammanhang. Det handlar inte bara om barnafödande, utan en sån person som har skilt en groda från en orm är bra att ha i alla möjliga sammanhang. Så sån vill man nog vara.
Det vore kul att lägga på sin LinkedIn bara så för att se om någon... då får man omedelbart en vänförfrågan från dig antagligen. Men det är också, alltså du, papporna är ju med ibland, absolut. Men också inte alls på något sätt. Ja, men det kan man ju läsa i gamla berättelser och i gamla romaner liksom. Det är skörd och de står på ängen och så någon som hojtar liksom så här, liksom Olof, du har blivit liksom, du har fått en son liksom så. Frågan är om de ens ringde eller hojtar om det blev en flicka. Men alltså det finns någonting där man får en sup och sånt, men de är ju väldigt frånvarande i de här berättelserna.
Ja,
men så självklarhet.
Och de har ju ofta ett väldigt viktigt uppdrag som är att kalla på den som är kunnig till exempel. Och det är ju inte sällan som de ändå är med. De kan ju få en roll vid förlossningen, papporna. Så det är nog, alla romaner där stämmer nog inte.
Nej, men jag tänker i berättelserna, jag får intrycket av att de, även om de som sagt de är i rummet eller de har, när de väl har hämtat den kunniga personen, så alla är på något sätt medvetna om att männen kan ingenting om det här. Utan det är systrar, det är mostrar, det är farmödrar som kan stå för dem och de trollkunniga.
Säkert är det så delvis, absolut. Mm.
Familjeanlägenheter är det ju hur som helst liksom. Men det är ju också en annan sak som jag tänker, barnmorskan när hon kommer. När blir barnmorskan barnmorska? Du pratar om jordekvinna förresten.
Ja, alltså redan 1709 tror jag det, så öppnar eller startar Sveriges första barnmorskeutbildning i Stockholm. Men det dröjer ju väldigt länge innan barnmorskorna blir många. Det är ju en läkare då som ser att, Johan von Horn heter han, han ser att de här jordgummorna, de är inte tillräckligt utbildade. De använder sig av dåliga knep, de gör saker som är farliga och de är filtrattar, säger han. Så han vill ju utbilda dem då. Men det dröjer ganska länge efter att han har startat den här barnmorskeskolan innan det finns barnmorskor till alla kvinnor i Sverige. Mm. Så det är ju först liksom under 1800-talet som de börjar spridas runt om i Sverige. Och inte förrän slutet av 1800-talet som faktiskt 9 av 10 kvinnor i Sverige föder med en barnmorska.
Och det är så sent ändå. Men det är ju en intressant roll, för det är tydligt också, inte minst lite senare, att barnmorskans roll inte är liksom förlossningsläkarens roll, utan det är någonting annat, något större, något bredare, något liksom, någon som ska föda och så tar det lite lång tid, och då insåg hon att här är det alldeles fruktansvärt smutsigt, så att hon får liksom skura och städa huset först, känns det som.
Verkligen, det är ju, alltså, i slutet av 1800-talet så är ju barnmorskans utbildning 9 månader och 3 månader av dem ägnas åt hygien. Alltså att skrubba rent sina händer, att hålla kvinnan ren, barnet rent, koka grejer, desinficera instrument. Och deras regler för hur det ska se ut i ett hem där de föder blir bara strängare och strängare. Mm. Kan man följa i deras läroböcker hur det går från att sådär, det är bra att ha ett extra lakan till i princip att hemmet ska vara sterilt som en operationssal. Mm. Och det innebär ju att de måste lägga ganska mycket tid i många hem på att städa, röja, tända eld, koka vatten för att kunna sterilisera redskap och sådär. Så absolut. Mm.
Och vilken som roll är det? Alltså där, de står för någon slags vetenskaplighet eller står de bara för kunskap och trygghet? Kan man ringa in det eller är det klart det är alltihop?
Jag upplever att barnmorskan ska vara som en representant för vetenskapen. De är ju väldigt noga med att den som är chef för barnmorskeutbildningen är ofta professor. Det ska ändå vara det senaste de lär sig. De har ju den här tidningen Jordemodern som har varit min största och viktigaste källa. Och där sprids liksom aktuella rön och studier som har gjorts. Och hon ska ju på något sätt vara en representant för vetenskap. Hon ska vara representant för den goda vården. Och hon ska ju också vara en slags A-människa på väldigt många sätt. Renlig och trevlig och gudfruktig och ha små händer och vara ren och inte ha plitor i ansiktet. Och, alltså, det är mycket som barnmorskan ska. På många ställen är hon ju också en viktig person i sin trakt. Vaccinera barn och hon, alltså lönen är dålig så hon får ofta ta olika extra jobb. Hon bor ofta centralt i byn. Ja, det är inte många andra kvinnor på den tiden som har en yrkesutbildning.
Hur ser hennes förhållande ut till liksom läkaren och hur ses hon i förhållande till läkaren? När kommer, uppenbarligen är inte läkaren med här.
Nej, barnmorskan är ju underställd provinsialläkaren på landsbygden och i städerna så är hon underställd stadsläkaren. Och det innebär ju att, alltså dels så ska hon ju rapportera om alla sina förlossningar och hur det har gått varje år till läkaren. Men hon kan ju också kalla på honom om det behövs. Till exempel om det är en väldigt svår situation eller jättestor blödning eller man behöver göra en vändning inuti livmodern eller sådär. Alltså vända barnet. Jo, men så läkaren är ju hennes chef och ibland också hennes hjälp. Men jag tror att många berättelser från sent 1800-tal handlar ju om att allmogen är rädd för läkare. De vill ju inte ha dit läkare. Läkare är ju ingenting som man söker som nu på vårdcentralen för minsta lilla bekymmer, utan läkaren är ju, ja liksom, då är man dödssjuk om doktorn ska komma. Folk är rädda för läkaren och för sjukhus.
Men det är absolut, men borde inte det då egentligen göra att man vill ha dit läkaren? För här är det ju på liv och död. Men under väldigt lång tid så har det ju handlat mycket om att rädda moderns liv i första hand och i andra hand se till att ungen lever. Det är ju verkligen på liv och död. Att det blir en kvinna, en barnmorska här, har det att göra med att det har alltid funnits kvinnor runt den som föder och då är det rimligt att man har en kvinna i vitrock så att säga. Eller vill läkaren inte befatta sig med det här? Och ser det likadant ut i andra länder eller är det här en svensk företeelse?
Har du många frågor på en gång? Ja. Jo, men att det är en kvinna, det har ju garanterat att göra med att det är en kvinnlig aktivitet. Och det finns ju barnmorskeliknande figurer som förekommer i Bibeln till exempel. Det är ju alltid kvinnor som hjälper andra kvinnor. Och vad var din nästa fråga? Det var, hur ser det ut i andra länder? Exakt vid den här tiden vet jag faktiskt inte. Men barnmorskan har ju ur ett internationellt perspektiv idag en stor roll i Sverige. Alltså, ja, nu uttryckte jag det konstigt, men att det fortfarande är barnmorskan som ansvarar för den normala förlossningen, så är det ju inte i USA till exempel, eller Brasilien, eller många andra länder.
Nej, det var när jag pratade med någon som var mycket kunnig inom just barnmorskans historia, så var det hon poängterade som en av de stora skillnaderna, att liksom vi har inte så att säga rationaliserat, så att det här måste vara en läkare. Så det var hon som tror jag resonerade lite grann kring det, liksom, vad är manligt och vad är liksom kvinnligt. Läkare är ett högstatusyrke, det är när de kan den senaste vetenskapen och de är män, för de är auktoriteter på något sätt. Men barnmorskan verkar växa fram som en parallell auktoritet som är liksom jordnära och som förstår, och att då vi inte har rationaliserat bort henne när vi rationaliserar bort så mycket annat är egentligen mer anmärkningsvärt. Vi har någon slags äldre sätt att rollfördelningen kring en barnafödsel i Sverige då påminner på något sätt mycket mer om hur det alltid har sett ut än vad det då kunde vara liksom i en vård som har professionaliserats och centraliserats och steriliserats.
Absolut, men samtidigt tänker jag också att det handlar om att fördela de resurser som finns i ett avlångt och glesbefolkat land som Sverige. Så det hade ju aldrig räckt till att ha läkare för alla. Det fanns inte läkare så det räckte. Och dessutom tror jag inte man tyckte att barnaförande var så allvarligt så att det behövde vara en läkare inblandad i allting. Det var ju inte förrän sen när man började komma på olika behandlingar som behövde ske på sjukhus som läkaren fick en större roll i förlossningsvården.
Just det, det är väl den här klassiska, men liksom, så fort det tecknas som en kvinnofråga eller kvinnosjukdom så verkar den manliga delen av befolkningen säga, men det där får ni väl lösa. Bland annat in mig i det på något sätt som är lite främmande för oss idag naturligtvis. Men det man behöver förstå samtiden eller, och forntiden genom sina egna linser på något sätt. Det finns också en tanke som jag tycker var intressant du skriver om, att man tror inte heller förr i tiden, och då är vi liksom någonstans 1700-tal i alla fall och kanske inte 1800-talet, att fostret får något eget liv förrän i fjärde månaden. Och du skriver att det kan ju vara en tröstande tanke när någon får missfall.
Mm. Precis, nej det tror man inte. Inte förrän man känner fosterrörelser, och det brukar man göra där i mitten av graviditeten.
Mm. Det är ju som i det där tecknet av liksom missfall eller när någonting är dödfött. Och så. Det finns en tanke, det finns en helt annan acceptans i samhället vid den här tidpunkten om att det går åt ett par barn. Man kan inte ha ett barn, utan man behöver några stycken. Men hur stor är barnadödligheten? Liksom? Vet vi någonting om det?
Ja, under 1800-talet så minskade den från 20% i hela Sverige. Och när jag pratar spädbarnsdödlighet, då menar jag dödlighet upp till ett års ålder. Och den minskar då under 1800-talet till 10%. Så fortfarande i slutet av 1800-talet så dör vart tionde barn innan ett års ålder. Men den minskningen, det är ju en halvering. Det är ju en fantastisk siffra. Och det beror ju väldigt mycket på. Alltså dels såklart bättre levnadsstandard kanske generellt, men också väldigt mycket på barnmorskorna och deras förmåga att till exempel, de pratar om att man väcker skendöda barn, alltså barn som inte mår så bra när de föds. Tidigare kanske man la ut dem det finns berättelser i boken om det, att man la ut dem i kylan för att man tänkte att de ändå var döda. Men barnmorskorna vet ju massa knep för att få liv i de här barnen som är lite medtagna när de föds. Och barnmorskan är också väldigt bra på att upplysa om vikten av andning. Jag läste bara senast häromveckan, så läste jag om en provinsialläkare i Haparanda som reste omkring och såg sig för när det gällde amning i början av 1800-talet. Och han såg att 6 av 10 barn ammades inte. Utan många fick istället ett så kallat bihorn. Liksom ett horn som man hängde upp ovanför sängen och fyllde med mjölk som kunde ha stått i ett kar sedan förra sommaren. Typ. Och då fick barnen ligga där och dricka hela dagen medan deras föräldrar arbetade. Och de fick ju fruktansvärda magproblem och dog av diarréer och kräkningar. Men då så skaffade man bra barnmorskor till de här områdena. Spädbarnsdödligheten kunde vara 40% där. Och den minskade dramatiskt när barnen började ammas istället. Stor upplysningsverksamhet av barnmorskorna.
Verkligen, och det är också förbluffande att inte en amning var det naturliga på något sätt.
Mm. Det har inte alltid varit det, och inte i alla områden. Och det var nog en tradition där. Man hade väl mycket annat för sig på något sätt. Och då, precis som du säger, var medveten om att alla barn inte skulle överleva.
Mm. Ja, precis. Att vi håller bara på där och göra det som felsökning kanske inte man heller gör hur som helst. Utan...
Men för alla hade ju alltid gjort så.
Ja. Det är också en brytningstid här, en som när idéerna kommer. Det är ju upplysningstiden där vi helt enkelt introducerar nya saker. Och sen så småningom kommer industrialiseringen och masskonsumtionen och massproduktion som kommer för den. Som är hela tiden att det ska komma nya saker. Men genom den största delen av historien har ju allt varit samma. Du och jag kan tänka undra hur nästa år blir. Men det är ju en rätt dum tanke för 200 år sedan. Den blir väl exakt som den här antagligen.
Kanske soligare, kanske regnigare.
Ja, något av det. Men det är runt, uppenbarligen sker ett skifte här runt sekelskiftet mellan 1800 och 1900. Du beskriver det ju hur många barnmorskor nu faktiskt, de flesta barn föds i, då finns det en barnmorska vid mammans sida. Vi går också från att föda hemma till att föda på sjukhus från 1870 till ungefär 1920. Så går det från att 5 av 6 föda hemma till att 6 av 7 väljer att inte föda hemma. Vad är det som driver på den utvecklingen?
Ja, nu pratar ju du om siffrorna för Stockholm tror jag, bara så vi är tydliga med det.
Ja.
Stockholm är ju det första landet i världen där kvinnor hellre föder på sjukhusen hemma. Eller där en majoritet gör det. Föder på sjukhusen hemma. Och det har att göra med väldigt många saker. Dels är det så att svenska, vi var inne på det med läkarna innan. Svenska läkare är väldigt intresserade av kvinnosjukvård. Alltså Svenska läkaresällskapet bildar jättetidigt en specialsektion för obstetrik och gynekologi. Som är läran om kvinnosjukdomar och förlossning. Den första specialsektionen faktiskt i Svenska läkaresällskapet. De har mycket att diskutera. Det kommer mycket olika rön från utlandet och man testar väldigt mycket olika behandlingar. Kejsarsnitt till exempel och andra operationer. Och så inser man att många av de här grejerna måste nog göras på sjukhus och många kvinnor har det inte rent och bra och dugligt hemma för att föda hemma. Man börjar bygga större och större sjukhus där kvinnor kan föda och av någon anledning så väljer kvinnorna att föda där. Det görs ingen propaganda, ingenting. Utan kvinnorna väljer det. Så fort en stad öppnar ett sjukhus så väljer kvinnorna att föda där. Och jag tror att mycket av det handlar om att sjukhusen faktiskt erbjuder någonting som inte finns hemma. Till exempel rena lakan, mat, rinnande vatten, el, personal som är utvilad hela tiden. Det är inte heller dyrare att föda på sjukhusen hemma. Man får vila från sitt liv där hemma. Och det är också, alltså första världskriget kom ju också här i början av 1900-talet och nu var det väldigt slarvigt uttryckt av mig med årtalen. När är det? 1914 till
1917,
i början där.
Ja,
första världskriget kommer. Ransoneringar, knapert överlag. Jag tror att många som födde under den tiden väljer att göra det på sjukhus där man faktiskt vet att man i alla fall får mat och så. Och det är också tiden när kvinnor får rösträtt. Alltså det är man får göra sina egna val kring sitt liv och att föda på sjukhus skulle kunna vara ett av dem.
Mm. Det är massor av faktorer och inte minst sunt förnuft om jag kan öka chanserna för överlevnad för mig själv och mitt barn. Why not?
Precis, det också.
Mm. Du säger att kostnaden är densamma. Hur ser liksom det ut? Innan dess, jag vet att man har betalat barnmorskor och sånt. De får en summa eller de kan få betalt i natura eller liksom sådär. Och du sa också att de också alltid hade ganska dåligt betalt.
De var ju anställda av kommunen eller av staden och hade en fast lön och sen fick de typ, alltså det säger ju ingenting idag, men ofta så här 1, 2, 5 kronor per förlossning. Och på sjukhusen, det berodde lite på om man, de tidiga sjukhusen hade alltid gratis platser för utsatta fattiga kvinnor som då mot att det var gratis gick med på att vara utbildningsobjekt. Alltså då har man undervisningsobjekt för läkare och barnmorskor. Då kan man föra gratis. Men det fanns också platser där man kunde betala. Och det priset, det kunde vara väldigt olika. Det fanns ju privata avdelningar och de olika sjukhusen kostade olika mycket. Och det beror på hur länge man stannade kvar. Och, ja, så det går inte riktigt att säga en taxa. Men barnmorskorna tog ju efterhand också mer och mer betalt.
Ja, just det. Det är många saker som samverkar här. Men det finns också någonting löpande bandmässigt över det, eftersom det ska vara rationellt och det är stort och så. Liksom. Och det är naturligtvis det också som folk får kritik för. Jag läste en otroligt intressant, apropå det vi pratat om i din bok, jag ska se om jag kan hitta den här, om just handlar om kritik från barnmorskor när du för allt fler föder på sjukhus. Så tycker hon att liksom hennes uppgift blir mindre intressant. Vi ska se om jag kan hitta... Det är den här Ester Bäckman, barnmorska i Skara, som saknar tiden hon kunde ägna sig åt patienten istället för att tvätta, skura och koka redskap. För henne verkar renligheten skapa en distans och oönskad överlägsenhet. Hon undrar hur det känns för kvinnorna i de fattiga hemmen när barnmorska måste ägna sig åt att gräva runt i deras skåp efter kittlar, inspektera städning, kräva ved och vatten och rena handdukar som ser dem lida. Hon saknar i akuta situationer att kunna dra fram en förlossningstång utan först behöva koka den. Och hon skriver att hon önskar att hon precis som förra tiden kunde göra en snabb undersökning i slidan för att sen kunna sitta med patienten och dricka kaffe, läsa och salta eller hjälpa henne med något i hemmet. Det här är ju innan, men det här pratar jag om, den här framväxten i början av 1900-talet som går från det där gamla till det här nya med steriliseringen och sådant.
Precis.
Och det tecknar ju liksom en bild. Vi har ju också narkosen som kommer här någon gång på 20-talet. Och då börjar det som sen ska bli ett långt tema. Hur mycket ska man liksom lida? När kommer man på att man kan använda narkos? Och så?
Det är redan på 1800-talet finns det ju berättelser om kvinnor som får narkos vid särskilt smärtsamma ingrepp. Mm. Jag har ju boken till exempel med en berättelse om ett kejsarsnitt år 1862, tror jag det. Hon blir sövd med kloroform, eller om det heter, för att minska smärtan. Men detta är ju inte vanligt och det kostar extra ofta och sådär. Mm. Men på 30-talet så börjar man ju hålla på med lustgas i Sverige. Så är det en läkare på ett privatsjukhus i Stockholm som börjar erbjuda sina patienter det. Och det blir ju en enorm succé. Det är ju den första storskaliga smärtlindringsformen och den går ju inte ut på att man söver kvinnan. Det gör ju kloroform. De som får det, de är ju inte vakna eller medvetna när de föder sitt barn. De får ofta tas ut med tång. Men det blir en jättesuccé och man köper in lustgasapparater till alla Sveriges hembarnmorskor och alla sjukhus utrustas med lustgas. Och det är som att det blir som ett skifte. Jag hörde faktiskt en psykiatriker prata om detta på tv för ett tag sedan, att väldigt länge i människans historia så såg vi lidande och smärta som en del av livet. Alltså att det hade någon slags poäng, att det fanns en mening med smärta. Men det är som att 1900-talets människan ser ingen mening med smärta. Varför ska vi ha ont för när det går att lindra smärtan? Jag vet inte om man också kan koppla det till, eller i mitt eget huvud har jag gjort det, kopplat det lite till sekularisering sådär att man tror, eller man tänker tidigare att Gud säger till kvinnan att i smärta ska du föda dina barn. Mm. Och sekulariserat i samhället blir det desto mindre viktigt blir det där. Att det kanske inte är syndigt att lindra.
Ja, men det har du nog rätt i. För jag tänker att genom historien har vi ju alltid haft den där berättelsen om, när, i alla fall från kyrkan, att liksom, här kommer torka och här är pesten och allt sånt. Ja, det är ju för att människorna inte har levat tillräckligt liksom, gudfruktigt. Inte tillräckligt varit fromma i den utsträckningen. De har syndat och de har tänkt lite skämska tankar om en granne och sånt. Så det ligger nog någonting i det. Plus att liksom, man kanske inte heller reflekterat över det. Precis som att vi liksom så här, varför ska jag behöva ha regn? Det hade ju känts absurt nu, men det kanske kommer en framtid. Man bara, jag vill inte ha regn. Och så är det. Alltså det är det man inte kan påverka heller. Det är möjligheten att överhuvudtaget kunna göra det. Jag menar, fältskärarna som fanns innan, vad hade de att erbjuda? Alkohol eller bita en träbit? Det är väl de två liksom. Så det är någonting med den där narkosen, för det kommer ju tidigt, det är uppenbarligen. Och att såklart en del tycker att det är trams. Jag hittade ett ställe i din bok där någon kritiserar detta på 20-talet. Som tycker att, och det är väl de allra första experiment som görs. Och där man tycker då att någon skriver att kvinnorna är för klena. Mormor behövde ingen av dessa kvalmiga eterångers extas för att tro på Guds tillvaro, utan kunde modigt och tåligt ta sin andel i mänsklighetens stora lidande börda.
Ja, men exakt, det är det jag menar. Att det fanns en poäng med den här smärtan innan. Men precis, det är ju då som kvinnor börjar tycka att, men snälla, finns det inte någonting vi kan göra? Och sen kommer lustgasen. För att även lustgasen kompletteras i vissa fall med sån slutbedövning också, som man kallar det. Som är ju då en slags narkos.
Men barnadödligheten sjunker här under då, från du beskrev det att det hade sjunkit till 10%. När sker det? Är det en långsam backe sen neråt med bättre och bättre metoder och därför sjunker barnadödligheten? Eller finns det något mer sån där snabbt nedgående, precis som när barnmorskorna kom och lärde sig saker?
Jag ser inte riktigt kurvan framför mig i huvudet, men det händer ju otroligt mycket saker under 1900-talet för barnens överlevnad. Alltså kuvöser och allmänna vaccinationsprogrammet. Vi kan nästan idag inte förstå hur många barn som dog i mässling och kikhosta och stelkramp och allt vad det var innan vaccinationsprogrammen. alltså neonatalvård, att man börjar lära sig att ta hand om de till exempel för tidigt födda eller sjuka småbarnen. Och sen kommer ju allting som handlar om ultraljud och fostervattensprov och att man kan se vilka barn som är jättesjuka redan i magen och antingen hjälpa dem att överleva eller abortera de barnen. Så det händer ju jättemycket. Och även att mammorna är friskare gör ju också att barnen är friskare. Så det händer oerhört. Jag vet inte om det är det sker säkert toppar och dalar i det där. Men jag ser det inte riktigt framför mig.
Nej, men du beskriver ju precis det som med sunt förnuft borde vara, just den anledningen att det blir så mycket bättre. Det är kanske inte en grej på samma sätt som att barnmorskorna förstår vissa saker eller som att man i sjukvården förstår att tvål är ganska bra. Utan här är det istället som de här, du beskrev ju en hel uppsjö av innovationer som både säkrar mammornas liv och som säkrar barnens liv, gör att fler överlever då från upp till ett års ålder liksom. Men det är ju alltså 40-talet känns också när man läser på om det och hur liksom kvinnoklinikerna och förlossningsavdelningarna då är ju fullt utbyggda i storstäderna. Då är liksom, alltså hygien är rättesnöret. Så kommer också det som ju känns något omänskligt i det nästan. I alla fall med våra måttmätt. Alltså mammor och barn skiljs direkt åt. De ska ligga i kliniska lokaler. Här ska man verkligen slippa solka hem eller solka kläder eller solka pappor som kommer med basiller och sånt. Upplever man det som att det liksom är omänskligt eller är det liksom, tar man det med jämnmod och säger nu är det en ny vetenskap här, nu ska vi göra det. För det måste ju vara väldigt konstigt att skiljas från sitt barn direkt.
Vet du vad, jag tror faktiskt att många bara accepterar det. 1939 öppnar Sahlgrenska sjukhuset sin nya fina stora kvinnoklinik och då är en av de stora nyheterna just att mammor och barn inte får vara i samma rum utan att barnen ska vara i en egen sal. Tidigare har barnen fått ligga i en, alltså det har varit stränga regler och barnen har fått ligga vid fotändan på sjukhuset innan. Men här ligger de i olika rum. Och konstigt nog så verkar det faktiskt. Jag har inte läst nästan någon som klagar på detta. Utan man tycker att det hör till på något sätt. Det här är den moderna och rationella sjukvården. Barnen ligger i ett eget rum. Vi mammor ligger här 4, 5, 6 på samma sal och snackar med varandra. Men det dröjer ju inte så många decennier innan detta ifrågasätts. Men det är ändå 40 tidigt 50-tal, då är det, har jag inte läst många som klagar på den här nya vårdformen.
Men det är väl det här mänskliga. Man bara, har jag något nytt och det är spännande och någon annan som kan lite mer de här sakerna har räknat ut det här, då får jag väl foga mig i det.
Ja, men exakt, och det är bäst för dig att ditt barn inte är här, för du kan råka smitta ditt barn. Och jag vet inte hur medvetna människor är om de dalande siffrorna för spädbarnsdödligheten till exempel. Det borde ju ändå vara ganska allmänt känt hur mycket vården kan göra för kvinnor och barn vid den här tiden. Jag tänker mig att man underkastar sig det liksom.
Ja, och det är ju en tid där sagt, allt nytt är automatiskt bra, särskilt i Sverige. Vi räknar ut saker på nya sätt, vi bygger nya system och liksom det kanske inte är trevligt alltid, men det är rationellt och det är lättstädat.
Ja, men precis, och vi är ett socialdemokratiskt land och välfärden blir högre för alla och vi får gratis skola och vi får gratis skolmat och vi får barnavårdscentraler och vi får större, finare lägenheter och alltså det är ju många saker som samhället gör för en vid den tiden som är så bra.
Ja, men du har nog helt rätt i det, för det också blir också det där med att i alla dessa fall du nämner så var ju alltid någon farbror som har räknat ut det här någonstans. Det sitter ju planerare i liksom stora mängder på olika rätvinkliga kontor och räknar ut saker. Man är framförallt medborgare och sen så kanske människa, om man nu ska krångla med det. Det blir någonting. Det blir någonting annat, men det är också, det blir konstanta förbättringar kan man säga hela tiden. Det som också slår den tycker jag, det är klart att det sker en del också liksom experiment som är rätt dåligt genomförda. Neurosedynskandalen är väl ett exempel på det, där det i numerära tal inte är supermånga som blir liksom drabbade med tanke på hur många som föds. Men de skadorna som orsakas där är ju uppseendeväckande. Och det är väl också där, jag tänker det måste väl också ses mot en bakgrund av det här. Det är ju nytt och spännande, det är säkert bättre. De goda intentionerna, etc.
Ja, men också att man faktiskt inte hade, man hade inte redskap för att göra de studierna som hade behövts. Idag hade man ju haft det, idag hade man ju kunnat titta på barnen med ultraljud och se hur det såg ut. Nu blev det ju en fullständig chock när barnen kom ut. Alltså man tyckte att mammorna verkade bra, men barnen saknade både armar och ben och man hade ingen möjlighet att se det. Det är det nästan som vi har svårt att förstå idag. Att hur är det tänkt, att hur skulle man kunna testa det liksom? Hur skulle man se? Alltså hänger du med vad jag menar?
Ja, men du, jag gör definitivt. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det på det sättet. Men du har ju helt rätt. Det är inte så att man kör igång och testar och så ser vi hur det blir.
utan det att man inte kan testa på något annat sätt än att vänta 9 månader.
Exakt. Alltså, jag minns faktiskt inte, jag har ju läst en del och skrivit en del av detta, jag minns faktiskt inte om man testade det på djur innan och på vilka djur och om man såg någonting på dem och drog slutsatser av det, för det hade ju varit alternativet såklart, titta på djurgångarna.
Ja, ja, djurförsök var ju alltid populärt, så jag tror det hade man väl att djur, vi kan prova på djur och sen så kan vi gå vidare till människor, men särskilt liksom, lyckat var det ju inte. Men 70-talet kan vi också säga, för 70-talet är intressant, här sker ett skifte som du beskriver det, att om vi först då haft de här i gamla tider handlade det om att säkra mammornas liv och sen blev det i allt högst utsträckning när man klarat det att säkra barnens liv och man kan säkra barnens liv i allt tidigare och allt mer komplicerade fall. Och på 70-talet så är det såklart mammans psykiska välbefinnande som på olika sätt tar plats. Och då kliver en förlossningsläkare med det fantastiska namnet Grantley Dick Reed in på scenen. Vad är det för teorier han för fram och varför?
Ja, Grantley Dick Reed är ju tidigare, vill jag bara säga. Han är ju 40-talet, men idéerna kom till Sverige på 50-talet. Men Grantley Dick Reed, han är ju då en engelsman som har en teori. Nämligen att kvinnor i västvärlden föder i smärta därför att samhället har lärt dem att föda i smärta. Han låter nyöversätta de delar av Bibeln som handlar om att Gud säger till Eva att du ska föda i smärta. Och kommer fram till att det står inte smärta, alltså om man ska översätta rätt, utan det står arbete. I arbete ska du föda dina barn. Och han lanserar en teori då, eller en metod som handlar om att kvinnorna ska lära sig avslappning. De ska lära sig andningstekniker och de ska gå på mödragymnastik. Och de ska också gå en kurs i hur förlossningen går till. Alltså i början så marknadsförs detta som en smärtfri metod. Att de som har gått den här kursen, de är så bra på att slappna av och andas. De kommer inte behöva någon lustgas eller någon narkos eller sådär. Så blir det ju så naturligtvis ändå att kvinnorna vill ha det. Men på 70-talet så kommer det ju helt andra idéer om detta. 70-talet börjar ju med en stor debatt om rätten till smärtlindring. Då har det ju kommit fler smärtlindringsmedel än bara lustgas. Då har ju epiduralblockad kommit och något annat som heter paracervikalblockad. De kan bara ges av förlossningsläkare och narkosläkare. Så det finns ju inte tillgängligt på Sveriges alla 100 förlossningskliniker som det finns då vid den här tiden. Idag finns det väl drygt 40 eller om det är uppemot 50. Men så det börjar med det och riksdagen säger att kvinnor i Sverige ska ha rätt till smärtlindring när de föder. Men sen så svänger liksom pendeln och det heta blir istället att föda mer fysiologiskt eller naturligt, vad man nu vill kalla det. Influenserna kommer från Frankrike och från andra länder där kvinnor föder enligt psykoprofylaxmetoden som också är andningstekniker och avslappning.
Ja, men då fattar jag, för jag fick inte riktigt ihop det när jag tänkte han kliver in på scenen på 70-talet, men det är hans idéer som kommer upp igen. Men man kan förstå att när alla är på med narkos och sånt på 70-talet och det är sån, att det dyker upp någon med liksom andra idéer, att han sen hämtar Bibeln som referens är ju kul. Men att det är när sen vi har den frigörelsen och vi har den där rätten till smärtlindring, då blir det någon slags konstig backlash där vi också, man ska kunna frånsäga sig och det naturliga. Och, vilket såklart jag kan tänka mig har att göra med det. Att, alltså vi ska ju vara biodynamiska på väldigt många olika sätt i livet på 70-talet, så varför inte kunna föda och smärtfritt och hemma på golvet i någon inköpt gammal kåk utanför Vansbro. Liksom.
Nu tar du i.
Men... ja, men det finns liksom en idéströmning här som man såklart kan spåra. Men det är ju också intressant att det, liksom, det blir, samtidigt som rätten till att få smärtlindring, så blir det då det andra.
Exakt, och det hänger säkert också lite ihop med att det är ju inte möjligt att ge alla smärtlindring. Så att det är många sjukhus som, eller liksom mindre små BB:n runt om i landet som inser att men vi kommer inte anställa någon förlossningsläkare här på många, många år eller någon narkosläkare. Så vi börjar med andra metoder som hypnos eller sådär. Och sen så då driver alltså pionjärmänniskor som Signe Jansson på Ystads BB som en barnmorska som är ganska välkänd fortfarande och där som också finns på film, Gudrun Schymans förlossningsfilm från Ystads BB på 70-talet.
Just det, det här är Ystad-modellen. Berätta vad är det som hon gör då som är så, blir så revolutionerande? För det har blivit väldigt omskriven i alla fall.
Ja, Signe Jansson åker till Paris som ung barnmorska. Student tror jag faktiskt att hon är. Eller så är hon färdig barnmorska. Men hon åker dit och ser en förlossning på ett sjukhus som heter Maternité La Maze. Och där jobbar man liksom hands off. Personalen står inte och trycker på någon mage eller drar i något barn eller sådär. Utan de låter kvinnan föda, andas Och Signe blir alldeles tagen av den här idén. De har ingen smärtlindring heller, utan de använder bara den här metoden, psykoprofylax. Och hon kommer hem till Sverige och börjar ge psykoprofylaxkurser. Mm. Och uppmuntrar mammorna att inte ta någon sån här slutnarkos, utan att titta på sitt barn när det kommer ut och vara vakna och kanske till och med halvsitta lite. Och sen så blir hon föreståndare för Ystads BB i Skåne, där hon liksom omstöper den avdelningen och gör den till en verkligen pionjärklinik för det här med naturlig förlossning och nya metoder. Hon låter papporna vara med. Det var ju inte alls självklart i Sverige på den tiden. Hon låter ibland syskon vara med. Hon tar bort de här barnsalarna. Hon låter kvinnor sitta och stå på alla fyra och föda och göra lite som de vill. Och kvinnor i hela Sverige skriver sig i Ystad för att få föda där. Det blir också som en sån här lite, uppfattar jag, feministisk gärning att föda på det sättet. Och det handlar ju om, precis, du var inne på det förut, de här läkarkåren som patriarkal. Att läkarkåren har hittat på alla de här sakerna, att vi ska ligga ner och vi ska ta emot narkos och vi ska göra som vi blir tillsagda och vi ska säga herr doktorn och sådär. Men det mer kvinnoorienterade sättet att föda blir att säga nej till allt det där. Ta tillbaka. Just det, för att
förlossningsstolen blir lite grann för att det ska underlätta för läkarens möjlighet att göra jobbet snarare än för kvinnan.
Ja, eller snarare förlossning, alltså ligga platt ner på en säng. I förlossningspall har man haft i Sverige i flera hundra år, men just att man ska ligga ner och krysta gärna liksom med benen upp så här, för att läkaren och barnmorskan ska kunna se och arbeta med sina händer. Det är ju en läkaridé från 1700-talet. Och det är inte förrän på 70-talet då som man börjar göra upp med den idén. Mm. Sen följer ju kvinnor fortfarande liggande, såklart. Men det börjar ifrågasättas då i alla fall. Och kvinnor börjar välja att göra på annat sätt. Och att välja hur man vill föda och ha en idé själv om hur man vill göra. Det är ju något som kvinnor inte har kunnat unna sig tidigare riktigt i historien.
Och den här profylaxmetoden, den blir på något sätt mainstream då, va? Med åren ska man säga, ja. Inte direkt.
Nej, det blir den. Absolut. Signe Janssons idé sprider sig över hela Sverige. Och psykoprofylax blir en jättestor grej. Mm. Och också det här, det öppnar speciella avdelningar på sjukhus i Göteborg och Stockholm som har den här naturliga inriktningen. Och sjukhus över hela landet köper in bubbelpooler och lianer att hänga i under förlossningen och leta fram sina gamla förlossningspallar. Och ja, det blir en helt ny värld faktiskt.
Mm. Jag minns att vi blev skickade på då profylaxkurs. Där det var, kändes på något sätt lika viktigt att jag skulle lära mig det som att min fru skulle lära sig att profylax andas.
Ja, men precis, det är också det här. Alltså, det är ju det som också 70-talet bär med sig. Mm. Tanken om förlossningen som återigen en familjestund. Att självklart ska pappan vara med och självklart ska barnet få vara med sina föräldrar. Det är då man börjar plocka bort de här barnsalarna, till exempel.
Ja, det finns en bild i boken som ju visar en sån barnsal och det är ju i liksom 70-talets början har det varit, vi kan få hitta den bilden då. Men där handlar ganska mycket om, det som är intressant då är att man förstår hur olika de här råden har skiftat. Att vi vid varje tillfälle tycker att ja, men det här är ju helt rimliga råd och sen så ändrar man sig. Jag tänker inte minst på det här med att om barnen ska sova på mage eller om de ska sova på rygg och plötsligt spädbarnsdöd och sånt. Att man enligt, du skriver att enligt 50-talets barnmorska lärobok skulle nyfödda ligga på sidan för att inte kvävas i sina egna spyor. Från cirka 1970 började svenska läkare istället ge råd att låta barnen sova på mage, vilket de gör på den där bilden man ser här i boken. Och effekten blev då att antalet fall av plötsligt spädbarnsdöd ökade kraftigt till 90-talet då rekommendationen istället blev ryggläge. Och det är väl inte konstigt egentligen för liksom läkarkonsten är ju inte fast utan den är konstant. Men det är väl en av de sakerna jag tar med mig just ur boken. Att liksom, vad mycket det har liksom svängt hit och dit på något vis. Va? Men barnmorskan är på något sätt en konstant i det.
Det är hon, verkligen. Mm. Eller han, barnmorskan kan också vara. Men barnmorskorna är konstanta i Sverige. Och blir ju bara viktigare och viktigare skulle jag vilja säga. Och har ju... De forskar och de blir professorer och de blir chefer. Och så tycker barnmorskan har gjort en väldigt spännande resa från 1800-talet och fram till idag.
Alltså, även om metoderna utvecklats så har deras inställning varit på något sätt konstant. De är vid kvinnornas sida på ett fint sätt. Och liksom punkt. De vet en plats och den är självklar och den tar alla för själv. Medan resten av systemet görs om så är de alltid där på något vis.
Absolut.
Men sen pratar vi nu för tiden pratar vi om dolor. Vad passar de in på den här skalan?
Jag tycker dolorna är jättespännande. Man får skilja lite mellan, det finns ju kulturdolor som många regioner anlitar. Som ju är tänkta som inte bara ett förlossningsstöd utan också en tolk typ. För kvinnor då som inte har kanske svenska som modersmål och som behöver också kanske tolka mellan både vårdkulturer och språk. En fantastisk grej som jag vet att typ alla i vården älskar. För det förbättrar förlossningsupplevelsen för de här personerna. Men sen finns det också dolor som vi, framförallt kanske medelklasskvinnor i storstäderna, kan hyra till graviditeten och förlossningen som en extra stödperson. Dels så tycker jag att dolan är spännande för att hon också har ett slags historiskt eko. Jag tänker på den här hjälpkvinnan som man hade för 150 år sedan. Och jag tänker på kvinnorna som man samlade i rummet då. Som kanske stod för något annat än det medicinska. Utan kanske snarare stod för kultur och omsorg och ja, en människa som man kanske kände och som stod för något annat. Och sen tänker jag också på att vi har på pappret en av världens absolut bästa, säkraste förlossningsvård. Som dessutom är gratis. Och att ändå kvinnor är beredda att betala en extra slant för att få den upplevelsen som de vill ha. Att de vill vara säkra på att någon ser en. Att de vill vara säkra på att de har någon som kan tala för dem. Och någon som kanske tar bilder och säger de rätta sakerna. Det tycker jag är ganska fascinerande. Jag tycker det säger någonting om vår tid.
Ja, för barnmorskorna är ju samma och blir ändå bättre hela tiden. Men däremot kan ju vårdsystemet kanske kännas som att man fallerar. Och det är väl den där... De tycker det är samtidigt. Hjälpkvinnan är väl ett svenskt fint ord för det. För vi har ju också haft de här konstanta liksom, kriserna på BB de sista 5, 10, 15 åren. Det är oklart. Det känns som det är bara en naturlig del av det. Vad är det som orsakar det? Är det administrativa omorganiseringar och man försöker dra ner på resurser? Eller vad, går det ens att sammanfatta som några centrala problem? Eller är det bara olyckliga omständigheter av massa andra grejer?
När jag är ute och pratar med barnmorskor om detta, då tycker ju de att det handlar ju om ett arbetsmiljöproblem. För det jag tycker är fascinerande är ju just detta att på alla utvärderingar och enkäter som görs så säger ju kvinnor att de är i regel väldigt, väldigt nöjda med svensk förlossningsvård. Men barnmorskorna har en svintuff arbetsmiljö. Det är stressigt, de är få. Det är en akut sjukvård, det pågår dygnet runt hela tiden. Och det verkar väldigt tufft att vara barnmorska på förlossningen. Svåra bemanningsproblem. Jag vet inte, jag tror att alltså en klar majoritet av alla regioner i Sverige säger att de har brist på barnmorskor och barnmorskor väljer att jobba med något annat och sådär. Så dels handlar det ju om det och sen tänker jag att det också handlar lite om så jag tänker, ibland så säger man att det finns inga pengar i kvinnosjukvården och så här, jag tänker att egentligen all vård har väl lite samma utmaningar. Jag vet inte om kvinnosjukvården är speciellt utsatt där. Däremot så tror jag att det är en patientgrupp som hörs väldigt mycket. Medierna är väldigt bra på att bevaka kvinnosjukvård. Jag tänker ibland på det som en slags symbol för liv och död. Att det är därför som medierna är ganska pigga på att bevaka förlossningsvård just.
Och så rent berättartekniskt en väldigt tydlig hjältefigur. Jag menar, här har vi bokstavligt talat Jungfru Maria som inte får plats att tvingas föra ett stall. Det är ju det original liksom, BB-kris. Att berätta om det, man vet på något sätt på förhand, och nu pratar jag med redaktörshatten på som du hör, liksom, att liksom, det här blir en bra story. För det är någon som det är tydligt synd om. Det kan inte vara någonting annat att ja, men skärp dig, du kan väl föra om 3 veckor, för det kan man inte. Utan det blir något liksom, väldigt bra idé, och det är väl kanske det som också gör att hjälpkvinnan, att dolan också finns med. Både det att som uppenbarligen du kan inte få, hur bra din barnmorska är, så kommer du inte få henne under lång tid. Och då att kunna vara, särskilt som förstföderska, att kunna känna att ha ett långt stöd kan jag tänka mig ju en enorm tillgång. Och så drivs det såklart på att man blir ju orolig. Den där, kommer vi kunna föda här eller måste vi åka till en annan stad och kan de ta emot? Det är mycket den sortens liksom rapportering. Och som du sa, den här paradoxen att alla är ju ändå väldigt nöjda. Och du skriver också i boken om liksom att dagens risk och rädslor inför barnafödande handlar i grund och botten om att inte få den upplevelse man vill. Och även här finns det något som är liksom djupt mänskligt och som ju verkar ha funnits med alltid naturligtvis i samband med barnafödsel. Men också som någonting som är nytt, någon tanke av att kunna styra något så fundamentalt som barnafödsel.
Ja, vi har ju det väldigt bra i Sverige generellt. Och de rädslor som man kände för 100 år sedan känner vi inte idag. Jag tänker att det här med att inte få plats till exempel på den förlossning som man har valt, det är ju egentligen, om man ska generalisera, bara en fråga i Stockholm. Det är inte riktigt en fråga någon annanstans. Så har man andra bekymmer på andra ställen, att åka långt i Norrbotten till exempel, det är ju både en risk och en oro och rädsla som såklart inte bara har med upplevelsen att göra, men alltså själva den här upplevelsefrågan tänker jag gör att vi faktiskt oroar oss för många andra saker. Kommer jag få bedövning i tid? Kommer badkaret vara upptaget? Kommer min partner få stanna kvar? Kommer jag och mitt barn få sova över? Och hur länge? Och alltså, det är andra parametrar som spelar in idag också. Och det är ju för att vi kan tänka på de sakerna. Det är inte längre 300 kvinnor per år som dör i en förlossning. Och det är inte längre 20% av barnen som dör innan 1 års ålder. Så vi kan unna oss att tänka på den upplevelsen och fundera på till exempel att vi mycket hellre skulle vilja ha ett kejsarsnitt än att föda vaginalt. Så det är ju ganska naturligt, tänker jag, att vi oroar oss för den typen av saker. Även om vi vet att vi antagligen kommer överleva och vårt barn också.
Ja, det går ju inte att föreställa sig den osäkerheten som måste ha funnits som en självklar del bara för 100 år sedan och definitivt för 200 år sedan. Det fanns alltid en osäkerhet. Det kan ske komplikationer och kvinnor som dog i barnsäng har ju alltid varit liksom en i någon mån en del av vardagen och att liksom alla barnen inte växte upp. Det var ju inga konstigheter liksom. Jag menar, det ansågs som något alldeles oerhört att min pappas liksom släkt på båda sidor, de hade ju om det var 12 respektive 11 syskonskarna, det var ju fruktansvärt många. Och man såg väl det som att Skåne var rikt. Man, här kan man få hur många som helst. De här var ju statare också. Liksom. Men sen fick de gå till sjöss, de fick allt möjligt. Men alla överlevde. Så vitt jag vet, det kan också vara så att de var fler. Men man liksom inte räknade dem. Hur stor är syskonskaran? Ja, det är den här. Både livet och döden. Man hade ju med sig båda delarna. Man visste att döden kunde inträffa på något annat sätt. I vardagen än vad vi tänker på idag. Men att ha planerad förlossning som vi hade andra gången är också en sån konstig grej liksom. Ja, nu åker vi iväg någonstans och nu går vi in i den här byggnaden och när vi kommer ut kommer vi vara en till. Det är väldigt svårt. Även om sjukhus ju har den där förmågan att antingen kommer man in lika många eller det kan komma in en mer eller det kan vara en mindre i den delen av livet. Liksom. Vilka 3 böcker har liksom inspirerat dig och ditt tänkande?
Då vill jag säga 3 böcker från helt olika tider. En bok som jag har tyckt väldigt mycket om på senare år är Ormen friska av Jack Werner. Som ju är alltså en sån otrolig research. Man fattar att han har inte gett sig förrän han hittade allt. Och det tycker jag är otroligt inspirerande. Sen en bok som jag läste precis innan faktiskt. Jag skrev Klara blodig skjorta på jullovet innan jag skulle börja skriva ordentligt i januari. Det var Den perfekta stormen. Den är från 80-talet tror jag. Sebastian Junger. Det finns en film också. Men boken är helt otrolig. Man vet ingenting om vad som egentligen hände med den här fiskebåten som sjönk. Men han lyckas göra den historien så levande som man känner att man är med där. Också otrolig research. Och sen en bok som jag har älskat i många, många år och har ett väldigt slitet exemplar i min bokhylla. Det är Fatu Hiva av Thor Heyerdahl. Man tror liksom att Thor Heyerdahl bara gjorde Kon-Tiki och sen var det över. Men Fatu Hiva är hans första bok där han alltså redan på 20-talet krossar han sin klocka för han är så trött på civilisationen och flyttar till en ö i Söderhavet som en kritik mot civilisationen. Och så skriver han om sitt otroliga år där med sin fru. Det är en fantastisk bok som alla borde läsa. Mycket inspirerande.
Böcker som präglas av en nyfikenhet och en berättarglädje och det gör ju även din bok. Och som vanligt så länkar vi till både den och till dina boktips i anteckningarna till det här avsnittet. Så med det så tackar jag dig för att du var med och bidrog med dina perspektiv.
Tack för att jag fick vara med.
Du har hört Maja Larsson och en av de sakerna som jag tagit med mig efter vårt samtal är hur just oförändrade och viktiga och självklara som barnmorskornas plats alltid tycks vara genom decennierna. Även om platsen för själva födseln eller processen för födandet har förändrats. De finns alltid där vid mammornas sida, på mammornas sida. Utifrån det du hört idag, vem av dina vänner tror du skulle gilla dagens avsnitt? Att dela ett poddavsnitt med en kompis är ett fint sätt att visa att du fattat vad de tycker är intressant samtidigt som du bidrar till att sprida allmänbildning.
Och eftersom du nu lyssnat hela vägen till slutet skulle jag också bli glad om du gav podden 5 stjärnor i betyg här i appen. Det tar nästan ingen tid alls, men det gör det lättare för andra att se att perspektiv är uppskattat på innan de börjar lyssna. Vi som gjort dagens avsnitt heter Andrea von Essen som är producerare, Jens Back som fixar studiot och jag heter Per Granqvist. Mixningen är gjord av Stray Dog Studios. Nästa avsnitt handlar om något helt annat, men en sak är klar. Vi kommer ge dig perspektiv på ett aktuellt ämne som hjälper att bli allmänbildad med minimal ansträngning. Vi hörs då.